Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Hej och välkommen till P3 Nyheter med Agnes Kån. Idag fredag den 17 juli. Idag börjar vi prata om ett populärt barnprogram, Masha och björnen, som anklagas för att sprida rysk propaganda. Ja, det är brittiska politiker som skrivit det här i ett brev till regeringen och vill att programmet plockas ner från streamingtjänster. Men alla håller inte med och menar bland annat att karaktären Masha är som dagens Pippi Långstrump. Sen pratar vi om att One Night Standet, alltså det klassiska krogragget, är på väg att dö ut. Ja, från 2010 och framåt har de minskat markant. Och kanske framförallt för att det var då som datingapparna gjorde entré på marknaden. Göteborgs-Posten har träffat flera unga singlar som listar fördelarna med att hitta sina ligg på appar istället för på krogen. Men vi börjar med propagandaanklagelserna mot Masha och björnen.
Berätta.
Det här handlar om barnprogrammet Masha och björnen.
Ja, just det.
Har ni sett någonting?
Ja.
Nej. Ganska gullig björn.
Ja, det är en animerad serie som enligt The Guardian är löst baserad på en rysk folksaga. Och som handlar om en nyfiken och busig flicka som hittar på roliga saker med sin bästa vän björnen.
Okay.
Och den här serien sändes på SVT fram till 2022 och finns nu bland annat på Netflix. Och där är det den sjunde mest populära barnserien i Sverige just nu. Men nu vill brittiska politiker att serien plockas bort från streamingtjänsterna eftersom de menar att det är ett ryskt propagandaverktyg. Och en grej som de hänvisar till är ett avsnitt från flera år tillbaka där flickan Masha har en mössa på sig som liknar mössan som officerare i NKVD hade. Mm-hmm. Alltså Stalins säkerhets- och underrättelsetjänst. Tom Gordon som är liberaldemokrat och parlamentsledamot skriver i ett brev tillsammans med ett 50-tal andra politiker att det kan inte vara en slump att Masha har den här mössan på sig och dessutom har en björn som beskyddare. För björnen ses ju liksom som en traditionell symbol för Ryssland. Och i brevet har de också bifogat en gammal tweet från seriens skapare Animacord där Masha syns i mössan och där det bland annat står i bildtexten "Woohoo, I'm in the army now." Så det här är liksom några exempel på vad de brittiska politikerna menar är en del av Kremls mjuka makt.
Mm.
Och sen så pekar de också på att intäkterna från serien kan gå till den ryska staten, vilket de menar att publiken liksom borde få klarhet i. Och den här serien sänds ju som sagt i Sverige också och någon som håller med britterna i det här är Louise Hammargren som är ordförande för KDU. Hon säger till TV4 att liksom i det här läget där Ryssland bedriver ett fullskaligt krig mot Ukraina så är det förfärligt att sända innehåll som gynnar ryska statliga narrativ. Men det ska sägas att Animacord, alltså seriens skapare, som är formellt baserade i Cypern, förnekar de här anklagelserna och uppger också att de inte får någon rysk statlig finansiering. Och en som inte är helt med på de här propagandaanklagelserna är Rysslandkännaren Malcolm Dixelius. Han säger till TV4 att britterna liksom tänjer lite på gränserna här för vad politiker borde hålla på med och att det är lite klåfingrigt.
Mm. Armlängd och så vidare.
Ja, precis. Och han berättar att hela utgångspunkten för serien är ju en rysk folksaga som sagt och att seriens värsta kritiker är den ryska kyrkan. Som han menar är otroligt upprörd över den här serien. För de liksom tycker att det handlar om ett barn som uppför sig dåligt och att det är en dålig förebild för barn.
Mm.
Precis. Nej, men enligt Dixelius är Masha vår tids Pippi Långstrump.
Mm.
Liksom en busig tjej som sticker ut lite från andra stereotypa sagokaraktärer. Och när det kommer till den här mössan då, så säger han att det är liksom långsökt att tro att tittare ska påverkas av en sån symbol för då skulle man också behöva ha liksom kunskap om 1900-tals rysk historia.
Verkligen.
Men det som brittiska politiker vill nu är att regeringen ska granska serien och sen bestämma om den ska plockas bort eller inte.
Spännande. Mm. Tack Agnes.
Tack.
Tack.
Vi är P3.
Och nu byter vi ämne helt till One Night Stand-döden.
Mm-hmm. Spännande.
Mm. Det är Göteborgs-Posten som snackat med både unga som dejtar och experter som jobbar med sex och relationer. Och den liksom samlade bilden är att det klassiska One Night Standet inte är lika populärt längre.
Mm-hmm. Intressant.
Mm, och då definieras det liksom som kvart i tre ragget.
Yeah.
Att man träffar någon på krogen och hem tillsammans och sen ses man inte igen.
Bra att du förtydligar, för det är inget vi har hållit på med.
Nej. Men det är väl för att ingen går på krogen längre, eller?
Ja, det kan ju ha med det att göra. Yeah. Att unga dricker inte lika mycket som man kanske gjorde förr. Ja, men internationella siffror visar att one night standet har dalat markant sedan runt 2010 och framåt. Vet ni vad som hände då?
Nej.
Nej.
Tinder. Då började de stora massorna använda dating-appar. Och nu har de liksom tagit över helt.
Åh gud, jag blev så nostalgisk nu. Mm. Tänk världen innan Tinder, att vi har fått uppleva den ändå, Branna.
Ja.
Ja. En av de som använder Tinder, men också Instagram för att hitta killar, är 25-åriga Diana. Ja. Nej, men hon säger att apparna är bra för att hon liksom kan känna av viben i chatten. Mm. Om det kommer vara bra sex eller inte. Typ om killen bara pratar om sig själv och inte ställer några frågor. Ja, men då vet hon att det kommer förmodligen inte vara toppen.
Okay. Gud, vilka växlar.
Ja, lite trick som man vill lära sig. Men om viben är bra så kollar hon upp dem på Lexbase.
Oj, på den nivån.
Se om det finns eventuella domar. Och om det blir ett IRL-möte så blir det ofta också flera. Och det är väl det som bidrar till att one night standsen minskar. Att även om man träffar någon bara för sex så kan det ju bli flera gånger. Och Diana säger att hon har haft om en begränsad erfarenhet av liksom riktiga one night stands, men då var det katastrof. Alltså båda var fulla, sexet var dåligt och killen var uppenbart otrogen.
Oj.
Hon hade en massa tjejgrejer i badrumsskåpet.
Åh nej, Agnes.
Mm, så hon åkte hem mitt i natten. En annan som föredrar apparna är 29-åriga Kim som varvar mellan Tinder och Grindr. Och han tycker att de är bra för att då kan han liksom klargöra innan man träffas att det blir inga övernattningar. Han hatar det. Ja, men då slipper man liksom jobbiga, eventuellt stela bakisfrukostar liksom med sitt one night stand. Så ja, det här är ju fördelen med att snacka lite innan. Man kan ju liksom känna av stämningen lite, kolla upp eventuella domar. Och enligt...
Vad romantiskt.
Ja. Ja, vad händer med romantiken och kärleken?
Ja. Nej, men enligt Magnus Svensson som är enhetschef på RFSU-kliniken i Stockholm så har också könssjukdomarna minskat i och med det här trendbrottet. Och han säger att det kan ha att göra med att krogragget var mer liksom alkoholdrivet. Mm. Och att ja, ju mer man dricker desto mindre försiktig är man kanske. Men sen så finns det också nackdelar med apparna. Till exempel menar Magnus Svensson att där är det hela tiden liksom ett sållande. Där man liksom ofta bara letar efter en viss person. Och det kan ju vara bra att vara försiktig och liksom skydda sig mot risker. Men det är inte bra att vara för försiktig.
Nej.
Och han menar att det finns liksom en oväntad magi som kan uppstå när två olikheter möts. Mm. Och det går man miste om man bara söker efter en viss typ av person.
Mm.
Men det är väl inte så kul att ens första dejt baseras på chattarna?
Nej.
Det är alltså, så det är inte för folk då.
Ja. Alltså att det är första mötet.
Ja.
Det är så ett bröllop där man är så. Ja, men jag fick bra good vibes från chatten.
Men är det mer romantiskt att stå liksom vid garderoben på väg ut? Någon knackar en på axeln och bara, ska vi köra?
Gud vad romantiskt det hade varit. Alltså jag dör.
Ja.
Take me back.
Ja, take us back.
Agnes Kondiska, stort tack.
Stort tack.
Tack själva.
P3, Sveriges Radio.